dagen ännu lite kallare och då kan det faktiskt bli tal om snöbyar i Östersjölandskapen. Klockan 6 i morse hade Stockholm 3 grader, Göteborg 1, Malmö Sturup minus 1, Kalmar och Visby 2, Jönköpings flygplats minus 4, Norrköping 1, Karlstad och Gävle minus 2. Mora minus 3, Sundsvall minus 1, Östersund 4, Umeå minus 4, Vilhelmina 1, Luleå minus 3 och Kiruna minus 7 grader. Åter till Elias Wahlberg.
Det är P1 morgon. Du lyssnar på, klockan närmar sig 7. Alexander Ceylon Lund ska ge oss nyheter. Då ge oss en rubrik från din sändning.
Ja, Tidepartierna vill hyra anstaltsplatser i andra länder, men ett sånt beslut kräver stöd av Socialdemokraterna där frågan väcker tveksamhet.
Efter nyheterna diskuterar vi om kärnvapenavskräckning verkligen fungerar. Beatrice Fien, som är tidigare chef för ICAN som vann Nobelpris för sitt arbete med kärnvapennedrustning, menar att det inte gör det och att väst skulle kunna göra sig av med sina kärnvapen även om Ryssland behöll sina. En diskussion inte vill missa. Klockan är 7 nu. Här är Ekots nyheter.
Fack och arbetsgivare inom industrin är överens om löneavtal på 6,4% över 2 år. Fler isoleras under långa perioder i fängelser, visar granskning. Och franska ytterhögerns Marine Le Pen tänker överklaga dom som stoppar henne från presidentvalet. Ja, efter svåra förhandlingar kom arbetsgivare och fack inom industrin i natt till slut överens om ett nytt löneavtal som blir vägledande för arbetsmarknaden. Anders Jelmin, vår arbetsmarknadsreporter, om vad avtalet innebär.
Ja, parterna har enats om ett 2 år långt avtal som är på 6,4% över de här 2 åren. Löneökningarna blir 3,4% här nu från 1 april och 3% nästa år vid samma tidpunkt. Men totalt alltså 6,4% över 2 år.
Och det här blir alltså vägledande nu för hela arbetsmarknaden?
Ja, det är tanken. Sen återstår det att se hur det här avtalet landar hos alla övriga parter nu som förhandlar. Det är ju förutom industrin här nu med ungefär 500 000 anställda så är det ju över 1 miljon anställda i offentlig sektor till exempel och flera 100 000 i handeln som just nu sitter och gör slutfinishen på sina avtal och nu kan bli klara ju med att det finns ett märke om nu den här nivån accepteras som den normerande nivån, men det bör den väl göra av de flesta i alla fall.
Senast igår beskrevs hur fack och arbetsgivare stod långt ifrån varandra. Vad gjorde att parterna kom överens i natt?
Jag tror det handlar mycket om den här pressen mot klockan, att de hade en deadline att bli klara. Då går det inte att fortsätta säga att man är långt ifrån varandra, utan då måste man mötas någonstans för att bli klara. Och så då just att väldigt många andra fack- och arbetsgivarförbund stod på kö i den här jättestora avtalsrörelsen att bli klara. Så det måste liksom ut ett märke från industrin för att inte hela den här processen ska bli haltande och att det ska innebära stora saker för svensk ekonomi om man inte lyckas enas.
Det ska hållas en presskonferens klockan 9 om avtalet, men vad har det redan nu kommit för uttalanden från parterna här?
Ja, från facken så säger man att det här avtalet kommer att säkra reallöneökningar. Det är det viktigaste från fackens utgångspunkt. Och det lär det väl göra beroende på då vad inflationen landar i år. Men i årstakt så är det här då avtalet värt 3,2%. Och det är ju ingen som har i sin prognos att inflationen ska landa på 3,2% i år. Så där tog det facken få rätt. Arbetsgivarna tycker att det här är högt avtalet och det kan vara besvärligt ur konkurrenssynpunkt. Men man var tvungen att enas helt enkelt. Sen får man ju också ställa frågor då på den här presskonferensen klockan 9 om de andra sakerna i avtalet som också ingår. Om arbetstidsförkortning och låglönesatsning och hur man har enats om den här frågan om mer tid för personer som jobbar deltid.
Rapporterade Anders Jelmin. Det är fullt på många av Sveriges fängelser och Tidepartierna vill därför hyra anstaltsplatser i andra länder. Men ett sånt beslut måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen, vilket betyder att det kräver stöd från Socialdemokraterna. Teresa Carvalho, partiets rättspolitiska talesperson, är i grunden kritisk.
Vi tror inte att det är en långsiktigt bra, hållbar strategi att outsourca svensk myndighetsutövning och svenska jobb till utlandet. Vi förväntar oss att om regeringen ändå ser ett skriande behov av det, att de bjuder in oss till samtal. De behöver i så fall våra röster, och då är det givetvis så att de också behöver bjuda in oss.
Tidöpartiernas omläggning av rättspolitiken väntas leda till att betydligt fler kommer att sitta i fängelse och under längre tid. Det pågår en utbyggnad av antalet platser, men regeringen och Sverigedemokraterna är också redo att pröva nya vägar, som att hyra anstaltsplatser utomlands. Regeringens utredare slog nyligen fast att det inte finns några lagliga hinder. Men bedömningen är att en sån överenskommelse innebär att Sverige överlåter myndighetsutövning till ett annat land. Det betyder att beslutet måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen. Minst 3/4 av de röstande ska säga ja. De 4 Tidöpartierna kommer alltså att behöva Socialdemokraternas stöd, konstaterar partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
Myndighetsutövning utomlands är svåra och känsliga saker.
Har ni några villkor då för att gå med på det eventuellt?
Regeringen behöver som sagt bjuda in oss till samtal och förklara exakt hur de har tänkt sig och redogöra för hur man ska nå upp till nödvändig rättssäkerhet och hur man ska slå vakt om återfallsförebyggande arbetet och väldigt mycket annat. Det här är väldigt komplicerade frågor som gör att vi i grunden är väldigt skeptiska.
Reporter Lova Olsson. Det är fler intagna i landets fängelser som isoleras under långa perioder, rapporterar P1-programmet Kaliber. Vi hör Jenny, hennes 21-årige son, har suttit i isolering i snart 5 månader.
Den enda du ser det är ju kriminalvårdarna. Du går ut själv på promenad 1 timme om dagen. Du har ingen tv. Jag vet inte om någon hade klarat det.
Jenny heter egentligen något annat. Hennes son var 19 år när han fick en drogutlöst psykos och dödade sin pappa. I fängelset har han mått fortsatt psykiskt dåligt. Han anses vara en fara både för sig själv och andra och har placerats i isolering i nu snart 5 månader i sträck. På 5 år har antalet intagna som suttit isolerade i mer än 2 månader i sträck ökat från knappt 140 till drygt 450 intagna förra året.
Ja, det är en väldigt olycklig konsekvens av den överbeläggningssituation som vi har.
Det säger Torbjörn Nyberg, chef för kriminalvårdens kapacitetsenhet. En orsak till isoleringarna är långa köer till de få platser som finns på specialavdelningar för intagna med psykiska problem. En annan att platsbristen generellt innebär svårigheter att sära på till exempel gängkriminella.
Jag vet ju att bägge grupperna är frekvent förekommande.
Fackliga företrädare som Kaliber pratat med varnar för att långvariga isoleringar kan leda till att intagna mår sämre när de släpps ut och att risken för återfall i brott ökar.
Ja, det är såklart att det kan vara en realitet att det kan bli så att den risken ökar, att vi inte kan lyckas fullt ut i vårt uppdrag om att verka återfallsförebyggande och att varje klient ska komma bättre ut. De här förutsättningarna utmanar oss ju verkligen i det uppdraget.
Reporter Joel Wendle på P1-programmet Kaliber, och hela granskningen kan du höra i vår app Sveriges Radio Play. Sent igår kväll kom besked om ytterligare ett avhopp inom Liberalerna, det tredje bara under gårdagen. Även kanslichefen Oskar Våglund Söderström slutar, men enligt Liberalernas presstjänst var det bestämt sedan tidigare och hade inget att göra med beskeden tidigare igår att partisekreteraren Jakob Olofsgård och jämställdhetsminister Paulina Brandberg slutar. Kina hotar nu Taiwan med krig i samband med att Kinas militär övar runt den omstridda ön. Alla steg Taiwan tar mot självständighet gör att risken för militär konflikt ökar enligt Peking. Här är vår korrespondent.
Det hör inte till vanligheterna att Peking använder ordet krig när man varnar och hotar Taiwan. Men nu på morgonen använde talespersonen för Kinas myndighet för Taiwan-frågor just det ordet när han varnade Taiwan för att ta steg mot självständighet. Peking ser Taiwan som en del av Kina som man tänker förena med fastlandet. Taiwan är i praktiken en självstyrande demokrati och fungerar som ett land, och det finns inget stort stöd här för att utropa självständighet. Men morgonens uttalande får ses som en öppen varning till Taiwans president Lai Ching-te, som Peking betraktar som separatist och bråkmakare. Han har sedan han tillträdde förra året använt en tuffare retorik mot Peking än forna presidenter här. Nyligen kallade han Kina i ett tal till folket för utländsk fientlig kraft, något som en taiwanesisk president inte gjort tidigare. Pekings varning till Taiwan kommer i samband med att Kinas militär nu håller en övning runt ön. Fler än 10 kinesiska stridsfartyg ska ha rört sig nära Taiwan enligt öns myndigheter. Taiwan har skickat ut egna fartyg som svar enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters. Taiwans presidentkontor har i ett uttalande fördömt Pekings militärövning, sagt att Taiwan har förmåga att försvara sig och att det är Peking som i omvärldens ögon ses som en bråkmakare. Moa Kärnstrand, Taipei.
Minst 3 människor dödades när Israel attackerade en byggnad i södra Beirut i natt, uppger Libanons hälsodepartement. Enligt israelisk militär var angreppet riktat mot en Hezbollah-terrorist. Attacken skedde utan förvarning och bara dagar efter att Israel i fredags attackerade Beirut för första gången. Sen eldupphöret mellan israeliska styrkor och terrorklassade Hezbollah trädde i kraft i november. Till Frankrike nu, där ytterhögerpolitiken Marine Le Pen igår kväll uttalade sig om bedrägeridomen mot henne som gör att hon inte får ställa upp i nästa presidentval. Och det var en stridslysten Le Pen som talade.
Des millions de Français qui me font confiance et je viens leur dire ça fait 30 ans que je me bats pour vous.
Marine Le Pen, som siktat in sig på att bli Frankrikes nästa president, ger inte upp. Hon har kämpat i 30 år och är beredd att kämpa in i slutet, säger hon. I en intervju i fransk TV menar hon att rättssystemet är satt ur spel när man inte tillåts överklaga en dom i första instans. Hon syftar på den lag som gör det omöjligt för henne att under 5 år väljas till politiska uppdrag och som trädde i kraft på en gång. Hon hävdade också att rättegångens ordförande drivits av att inte vilja se henne bli vald till president.
Et encore une fois, la motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République.
Marine Le Pens mål nu är att överklaga domen så snabbt det går för att trots allt ändå hinna ställa upp i presidentvalet 2027. Och hon verkar fullt övertygad om att hon kommer vinna den.
Ce sentiment d'injustice est un moteur peut-être supplémentaire au combat que je mène pour eux.
Cecilia Blomberg, La Croix-Valmer.
EU-kommissionen kommer att dra tillbaka sitt lagförslag som skulle förbjuda diskriminering inom unionen. Det framgår av planeringen för det närmaste årets arbete. Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke har uppdraget att förhandla lagen för EU-parlamentets räkning. Hon vill att kommissionen ändrar sig.
EU har ju inte råd att ha första och andra klassens medborgare. Alla ska ha samma skydd enligt lag. Och det är därför den här antidiskrimineringslagstiftningen är så viktig.
Det är nu hela 17 år sedan kommissionen först la fram förslaget om ett förbud mot diskriminering. Tanken var att den skulle täcka över svagheter både i ländernas nationella lagstiftning och i EUs eget regelverk. Sedan dess har mycket hunnit hända. De politiker som en gång la fram förslaget är för länge sedan utbytta av andra. Och regeringar har kommit och gått. Vi har inte fått någon intervju med den ansvariga kommissionären och vet inte varför man nu väljer att dra tillbaka förslaget. Men enligt Alice Bah Kuhnke hade det varit möjligt att övertyga de 3 länder som just nu säger nej till lagen. Tjeckien, Italien och Tyskland.
Jag vill mena med bestämdhet att om det här direktivet ska bli verklighet, då kommer det hänga på hur mycket och hur tufft vi är beredda att förhandla för att det ska bli så.
Sverige och flera andra länder har redan infört förbud mot diskriminering på grund av till exempel sexuell läggning eller en funktionsnedsättning. Men inte heller svenskar är automatiskt skyddade i andra EU-länder. Och en lång rad frivilliga organisationer är engagerade i den här frågan. Mattias Winsa är ordförande för riksorganisationen Unga med synnedsättning.
Om en sån lag skulle kunna gå igenom så skulle det kunna möjliggöra, om man utgår från EUs pelare, det här med fria rörlighet och jämlikhet, att faktiskt att vi kan ta oss runt Europa på samma sätt som andra personer som inte har exempelvis en funktionsnedsättning. Så helt enkelt att det möjliggör för oss att kunna ta vara på det som EU erbjuder för våra medborgare.
Reporter var Si Holmgren. Det kommer fler och fler vittnesmål som tyder på att de venezolaner som deporterats från USA inte är gängmedlemmar som det hävdats tidigare. Deportationen återupptogs när Donald Trump tillträdde som president. Bland de deporterade finns bland annat en känd musiker som inte ska ha några gängkopplingar. Totalt har flera hundra venezolaner deporterats med hänvisning till just gängkopplingar. Så avslutningsvis en väderprognos. Idag får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland soligt medan molnen över mellersta och norra Norrland tätnar från sydväst. I fjällen regn och i norra Lapplandsfjällen snöfall i kombination med blåsigt fram på dagen. Även i norra Norrlands inland kan regn tidvis förekomma. Från närmast 15 grader i söder till allmänt runt 5 plusgrader i norr. Här är P1-morgons Elias Wahlberg.
Och det ska handla om kärnvapen och huruvida de verkligen behövs och fungerar. Diskussionen om de här vapnen har ju aktualiserats i Europa då många länder tvivlar på USA som allierad. Frankrike har väckt frågan om andra europeiska länder skulle kunna ingå under deras kärnvapenparaply. Och i Sverige diskuteras om vi borde skaffa egna kärnvapen. Vi har med Beatrice Fien nu som är senior fellow kopplad till FNs forskningsinstitut för nedrustning. Tidigare chef för ICAN, också kampanjen som fick Nobels fredspris år 2017 för arbetet med kärnvapen.
God morgon.
Och du tycker då snarare än fler kärnvapen att de europeiska länderna som har kärnvapen skulle kunna avveckla dem trots att Ryssland har kvar sina. Hur resonerar du?
Ja, alltså vi vet helt enkelt inte om den här avskräckningsteorin funkar eller inte. Det finns liksom inget vetenskapligt sätt att testa denna hypotes. Det är alltså ett fruktansvärt vapen som skadar oss själva och helt enkelt är inte något man kan använda i krig. Vi kan inte använda de här mot Ryssland. De kärnvapen som finns i europeiska länder av USA, som är stationerade av USA till exempel, de flygplan som finns i Tyskland, i Holland, Belgien, Italien, de når inte ens Ryssland knappt. Alltså de är gjorda i kalla kriget, de är gjorda för att användas i Östtyskland i en helt annan värld. De är gjorda för att användas på europeiska städer. Det är som ett otroligt irrationellt vapen och är inte ett trovärdigt försvar idag.
Men du säger att det går inte att veta om avskräckning fungerar, men din utgångspunkt är att det inte fungerar?
Självklart kan ju att hota med att massmörda civila och att begå kollektiv självmord kan ju naturligtvis ha en avskräckande effekt. Liksom. Men är det verkligen trovärdigt? Skulle verkligen europeiska länder starta kärnvapenkrig som skadar oss själva så mycket? Och är vi verkligen mer villiga att offra våra civila och hela våra länder än vad Putin är? Och tror vi att han köper det? Jag tycker också att det är så mycket symbolpolitik och tomma hot i det här. När egentligen vad vi behöver är ett trovärdigt försvar som faktiskt skyddar våra civila och är en strategi vi kan faktiskt leva med och utföra på riktigt och inte bara använda som tomma hot.
Men du är övertygad om att inga länder då som har kärnvapen skulle använda dem, eller?
Nej, absolut inte. Jag tror att det finns en jättestor risk att de använder dem. Men frågan är ju så att om ett land använder kärnvapen så är det fortfarande irrationellt och vi är fortfarande sämre om vi skulle svara med kärnvapen. Alltså det är aldrig ett vettigare alternativ att använda kärnvapen än att använda konventionella vapen. De är otroligt stora, klumsiga, skapar fruktansvärda konsekvenser som påverkar oss själva också. Alltså, konventionella vapen är alltid bättre än massförstörelsevapen och det är därför de är förbjudna under internationell rätt. Alltså, det här idén med att sprida radioaktivt material, att sprida de här konsekvenserna som kommer påverka andra länder utanför konflikten också, det är aldrig ett bättre alternativ än konventionella vapen.
Så tror du, om Ryssland då skulle använda sina kärnvapen, hur tror du att västländer skulle svara på det?
Jag tror att det skulle vara så fruktansvärt och är ju därför kärnvapen är så otroligt, otroligt farliga naturligtvis. Men ett mindre kärnvapen använt är alltid bättre än fler på det sättet. Så att jag tror till exempel att vad skulle vara poängen med att använda fler kärnvapen om vi har ett konventionellt krig? Vi ser till exempel att Ukraina är ju i krig med Ryssland och har inte kärnvapen och har därför också friheten att använda konventionella vapen mot Ryssland på ett annat sätt. Så jag tror att det också kan vara en fördel att inte ha kärnvapen, för då har man också, behöver man inte tänka på det. Det finns ingen poäng att använda kärnvapen mot icke-kärnvapenstater.
Men du, om bara Ryssland skulle ha kärnvapen då, skulle det inte vara väldigt lätt för dem att vinna ett krig? Alltså med tanke på kraften i de här vapnen, man skulle kunna ödelägga då hela europeiska städer på nolltid. Skulle man inte få all makt?
Nej, alltså vi har ju sett det med andra massförstörelsevapen till exempel, att bara ha liksom en destruktiv makt gör inte att man vinner krig på det sättet. Alltså de är otroligt lite militär liksom, nödvändighet de här vapen. Alltså vi har bättre vapen att bara förstöra hela städer och därmed också skada sig själva, för att det skulle även Ryssland göra, skulle skada sig själva naturligtvis, är inte ett rationellt militärt objektiv. Så de här är otroligt oanvändbara, otroligt kostbara, och vi ser ju också att konventionella vapen är det som faktiskt behövs i krig. Och vi också, när vi prioriterar kärnvapen, så är det som att vi prioriterar något som radioaktiv teddybjörn som vi ska hålla i när vi är lite rädda. Det är inte liksom en trovärdig strategi, även för Ryssland. Liksom. Den konventionella vapen är bättre alltid.
Häng kvar där, Beatrice Fihn. Vi har Carl Sörensson här i studion som är forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut kärnvapenanalysprogram. God morgon.
God morgon.
Vad tänker du om resonemanget du har här?
Det är väl naturligt att man inte vill att det ska finnas kärnvapen i världen, tycker jag. Det är väl en rimlig utgångspunkt. Jag tänker mer, från mitt perspektiv så ser jag det mer så att man hanterar risken traditionellt i alla fall, och som jag nog tänker på saken, med risken för kärnvapenkrig med antingen rustningskontroll eller med avskräckning. Avskräckning för att hota motstånden så att den förstår att det finns ingen värld, ingen verklighet där du kan komma ut genom att använda de här mot oss utan att allting blir sämre för dig också. Det är avskräckningsdelen. Den andra delen är så att säga den förhandlingsdelen, är att så här, men givet att vi båda nu riskerar att ödelägga varandra om någon går för långt, ska vi inte ta och försöka att trappa tillbaka det här då? Och då kan man inleda rustningskontrollsamtal och kanske leder till nedrustning. Det var det som hände under 80-talet, där man liksom fick ner rustningsstorlekarna ganska avsevärt. Och som vi landade i det här nya startavtalet som under Barack Obama under 2010-talet. Problemet nu är att hela den här rustningskontrollsbiten håller på att gå upp i sömmarna, eftersom Ryssland har själv suspenderat sig från nya start. Och det avtalet gjorde, det var att reglera antalet kärnvapenstridsspetsar som USA skulle ha och som Ryssland skulle ha, antalet bärare bägge sidor skulle ha. Nu har Ryssland själv suspenderat sig från det, betyder att de kommer börja bygga upp sin arsenal igen. Och de har redan över 2000, alltså de så kallade taktiska kärnvapen eller kärnvapen för slagfältsbruk, som är alltså av mindre laddningsstyrka ibland och kanske sitter i andra typer av system. Parallellt med det så har Kina börjat bygga ut sin arsenal i en väldigt hög hastighet, så att så till och med den amerikanska kongressen blivit överraskad av det. Så det och de har inte ratificerat något motsvarande avtal och vill inte ha rustningskontrollsamtal med USA. Mm. Så att rustningskontroll och nedrustning är ju liksom inte relevant tyvärr i dagens värld. Alltså, USA sitter ju själva kvar vid rustningskontrollsamtalsbordet och ingen annan är där.
Men det här med avskräckningen då, alltså, kan man säga någonting om vilken effekt kärnvapen haft för just avskräckning genom åren?
Det är ju alltid svårt att bevisa att någonting som inte har hänt har skett av en specifik anledning. Så det kan ju vara så att vi kanske stått på randen till kärnvapenkrig men inte vetat om det. Eller så har någon bara inte varit sugen på att använda kärnvapen. Så det är ju en svårverifierad teori på det sättet. Men det är ju ganska många forskare som menar att kalla krigets relativa lugn hade att göra med kärnvapenavskräckningen som var ömsesidig. Vilket gjorde att alla krig, även om de uppstod, hölls små. Mm.
Det här som Beatrice Fihn säger då, att det är liksom inte trovärdigt med det här kärnvapenhotet. Vad tänker du om Ryssland eller Kina skulle använda sina kärnvapen? Skulle länder som USA då till exempel, eller Frankrike eller Storbritannien, svara med samma mynt? Eller skulle man svara på andra sätt?
Det beror helt på, för jag tror att det är alltid en fara, för det här vapnet är väldigt speciellt och det gör att man får associationer till, alltså, som Beatrice var inne på, hon resonerar mycket om då, att städer försvinner och länder försvinner och så. Och så kan du, jag menar, ett totalt kärnvapenkrig skulle ju kunna resultera ju i en fruktansvärd förstörelse. Men det är inte kanske det som är det enda scenariot, utan ett annat scenario är det vi såg som hände för typ 2 år sedan när den ryska offensiven började nästan kollapsa i Ukraina. Och om den ryska offensiven kollapsar då hela den ryska så här, insatsen där de har bundit upp nästan alla sina konventionella trupper, då tror jag de var absolut villiga att använda kärnvapen för att, och då skulle de inte använda den typen av kärnvapen som de här ballistiska som regleras i avtalet som man skjuter, ska avsätta för att skjuta på USA med, utan då skulle man, det är andra typer av system med lägre laddningsstyrka och så skjuter man flera stycken på de framryckande förband som då är på väg mot de ryska förbanden. Så det finns en militär rationalitet i det. Jag menar, hade Ukraina haft ett kärnvapen med mindre laddningsstyrka så skulle de ju kunna plocka bort den där bron som går till Kiev till exempel, som de försöker skjuta bort med olika typer av konventionella medel. Så det finns absolut militär rationalitet i att använda kärnvapen, tyvärr.
Så det här som man tänker då, Ukraina som attackerar mål inne i Ryssland ändå, en kärnvapenmakt, alltså att det skulle säga någonting om att kärnvapen inte fungerar avskräckande, det tycker inte du riktigt gäller. Det skulle kunna Ryssland skulle ändå kunna använda kärnvapen om man blev tillräckligt pressade.
Ja, alltså det handlar ju om de här, så här röda linjerna eller vad man brukar kalla det för att Rysslands kärnvapen är framförallt, och precis som Frankrike, Storbritannien, USA och Kinas till för i första hand de här strategiska kärnvapen, det är för att de är av existentiell natur, så de ska garantera ländernas att de finns kvar genom den här avskräckningen. Sen har man kärnvapen för andra saker också, så det är Ryssland gör med mot Ukraina, så att säga. Det är inte en avskräckningsmanöver, utan det är ju en sån tvångsmakt där de försöker tvinga Ukraina in under sin vilja. Så de försöker inte få Ukraina att avstå från någonting, utan de försöker tvinga Ukraina att göra någonting. Så det är en annan typ av logik i det. Sen att de inte har använt sig av kärnvapen än, det är ju för att de precis som alla andra, oroar sig naturligtvis för vilken dag det är när man väl har använt ett sånt här kärnvapen. De försöker göra gällande att de har väldigt nära till att göra det. Men även för dem tror jag det sitter ändå en bit in, och det ska vi säga någon mening vara tacksamma för. Men det är inte så att det inte kan ändras ganska snabbt beroende på hur situationen har utvecklat sig.
Beatrice Fien, vad säger du om det här? Alltså, nedrustning verkar inte vara, USA sitter ensamma kvar vid bordet, då är avskräckning det som finns kvar.
Jag skulle väl inte hålla med det. Alltså, jag tycker också det är viktigt att man poängterar att det finns runt 160 länder i världen som inte har kärnvapen och inte är med i någon kärnvapenallians. Som absolut alla flesta av dem är inte med i krig, blir inte invaderade och invaderar inte något grannland. Och det är demokratier, icke-demokratier och allt emellan liksom. Varje dag de här länderna, 160 länder, inte går i krig med varandra, det är också bevis på att det finns andra anledningar till att länder inte invaderar och går i krig. Mm. Det går ju inte att bevisa att det är kärnvapen som på något sätt förhindrar krig, precis som vi har pratat om. Mm. Men jag tycker som att det är viktigt att man poängterar att den här idén med liksom att använda små kärnvapen och användbara kärnvapen, liksom det tar ju också bort anledningen till att kärnvapen, alltså så här, varför ska man använda ett litet kärnvapen? Vi har andra vapen, det finns konventionella vapen som kan göra samma arbete. Så det är liksom inte...
Hinna vända den frågan till Carl Sörensson. Vad tänker du kring det där? Det finns andra vapen som kan göra det där jobbet bättre.
Ja, man kan försöka naturligtvis möta ett kärnvapenhot, men framförallt med mindre, en kärnvapen med mindre landningsstyrka, med någon sorts konventionell motsvarighet. Och det skulle vara ett sätt att försöka hålla tillbaka en fortsatt användning av kärnvapen och försöka då även politiskt visa på att den som först använder kärnvapen har gjort någonting väldigt fel. Med det sagt så är det, vissa mål är svåra att slå ut om du inte använder kärnvapen. Mm.
Det var allt vi hann med för den här gången. En diskussion som lär fortsätta. Tack så mycket till Carl Sörensson som är forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstituts kärnvapenanalysprogram. Och Beatrice Fien som är tidigare chef för ICAN, alltså som fick Nobels fredspris för arbetet med kärnvapennedrustning. Vi ska få sportnyheter nu. Radiosportens Gustav Bjärresten.
Och sporten börjar med hockey, för igår blev SM-guldtippade Färjestad utslaget ur SHL-slutspelet redan i kvartsfinalen.
Efter stor förlängningsdramatik är Skellefteå klart för semifinal i SM-slutspelet i ishockey.
Där Oskar Lindberg faller och vann utvisning på en spelare. Mål! Rickard Hög avgör för Skellefteå, en avvaktande utvisning för Rickard Hög som ser till att Skellefteå spelar semifinal mot Brynäs. Det var en avvaktande utvisning, men den behövde aldrig verkställas. Skellefteå klart för semifinal. Matchvinnare, matchhjälte, han heter Rickard Hugg.
Referent Peter Sundqvist vid avgörandet som kom bara 36 sekunder in i den andra förlängningsperioden.
Jag känner att backen har lite dåligt gap och jag tänker att jag försöker skjuta runt den. Och, ja, den satt precis uppe i sista nätmaskorna där, så det var otroligt skönt att se den gå in.
Sist här hörde vi matchvinnaren Rickard Hugg, reporter var Pojan Ansari. Även Frölunda är vidare från kvartsfinalen efter seger med 4-2 i matchen mot Timrå. I semifinalen väntar Luleå. Fotboll nu. I den allsvenska premiäromgångens avslutande match vann AIK mot Gais med 1-0 efter ett sent avgörande av Bersan Celina. I den 93:e minuten var inhopparen framme och nickade in ledningsmålet som gav bortalaget 3 poäng. AIKs lagkapten Anton Saletros menar att det inte var något finlir ute på planen.
Båda lagen är väl inte kanske de mest två offensiva som har det som sin spelstil, utan spelar mycket intensitet och sånt, så det var mycket kamp och ja, jag förstår det. Det var ingen skön match alltså. Det köper jag till 100%.
Intervjuade gjorde Christian Olsson. Efter den inledande missräkningen i curling-VM med förlust mot Kina vann Sverige natt sin tredje raka match i seger mot Sydkorea. Laget Din såg till att man tog hem segern med 6-3.
Ja, det är P1-morgon du lyssnar på. Vi ska gå i regeringsskola snart, eller höra hur det är att göra det i alla fall, efter beskedet att Vänsterpartiet ska utbildas i att bli bra regeringsrepresentanter, lära sig hur man styr Sverige. Vi ska höra Maria Wetterstrand bland annat, som suttit i en liknande skolbänk och en tidigare lärare också. 7:30 har klockan hunnit bli. Alexander Ceylon Lund står redo för att ge oss en sammanfattning av Ekots nyheter.
I natt blev ett nytt löneavtal klart inom industrin efter att fack och arbetsgivare kommit överens. Avtalet som är på 2 år blir vägledande för resten av arbetsmarknaden, det så kallade märket, och innebär löneökningar på totalt 6,4%, med 3,4% det första året och 3% det andra. Det är fullt på många svenska fängelser och Tidöpartierna vill hyra anstaltsplatser utomlands. Ett sånt beslut måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen, vilket betyder att det kommer kräva stöd av Socialdemokraterna. Men tveksamheten inom Socialdemokraterna för ett sånt beslut är stor. Och fler intagna i fängelserna sätts i isolering långa perioder i sträck, rapporterar P1-programmet Kaliber. På 5 år har de som suttit isolerade i mer än 2 månader ökat från knappt 140 till drygt 450 intagna förra året. Peking hotar nu Taiwan med krig. Alla steg som Taiwan tar mot självständighet gör att risken för en militär konflikt ökar, enligt Peking. Hotet kom i samband med en stor kinesisk militärövning utanför Taiwan, och det är ovanligt att Kina använder just ordet krig när det varnar och hotar Taiwan, rapporterar vår korrespondent. Minst 3 personer dödades när Israel attackerade en byggnad i södra Beirut i natt, uppger Libanons hälsodepartement. Enligt israelisk militär var angreppet riktat mot en Hezbollah-terrorist. Den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen ska överklaga domen mot henne som slår fast att hon inte får ställa upp i nästa presidentval. Hon dömdes igår för bedrägeri efter att ha fuskat med EU-pengar. I en intervju i fransk TV säger Le Pen att hon kämpat i 30 år och kommer att fortsätta göra det.
Och nu ekonomiekot. Det så kallade märket inom lönerörelsen är klart. Fack och arbetsgivare inom industrin enades i natt om ett 2-årigt avtal med löneökningar på 6,4%. Med nu Ekots arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin. Hur väntat var det här?
Ja, man får väl säga att det var väntat att de skulle lyckas komma överens här nu fram till den 1 april som de hade på sig. Det brukar de alltid göra. Och om man också då tittar på statistik hur tidigare lönerörelser under 2000-talet har slutat inom industrin, så finns det något snitt där på mellan 75-80% av fackets ursprungskrav. Och det är precis där man hamnar. 76% av fackets ursprungskrav på 4,2. Det blir det här nya årssnittet på 3,2% som parterna nu har enats om. Så egentligen ganska väntat om man ser till hur det brukar bli.
Vad är viktigt för parterna då i avtalet?
Ja, för facken är det absolut viktigaste att det ska vara en fortsatt återgång här nu till reallöneökningar. Man tappade ju många år under de här åren när inflationen var så himla hög. Och nu, de inflationsprognoser som finns ligger ju på någonstans runt 2,5% för det här året. Och då med nominella löneökningar på 3,4 här, nu blir det ju första året, och 3,0 andra, så borde man ju klara reallöneökningarna. Det vet man ju inte förrän man vet säkert vad inflationen tar vägen, men det borde man ju lyckas med. Och för arbetsgivarna är det bra att få till ett lite längre avtal så att företagen har planeringshorisont och man vet hur kostnaderna på lönesidan ska se ut till exempel.
Mm. Det råder ju lite olika bilder av hur det här påverkar Sverige. Vad sägs där?
Ja, men precis. Det finns ju de från arbetsgivarsidan här nu som säger att det här är till och med kan äventyra konkurrenskraften, det här avtalet, säger industriarbetsgivarna själva. Och teknikföretagen säger att det blir kännbart att hantera för vissa delar av näringslivet. Facken håller ju inte med om den där bilden, utan har ju hela tiden inför avtalet sagt att svensk industri klarar av den här typen av lite uppväxlad lönenivå som, ja, man nu faktiskt då håller i med det här avtalet.
Tack, Anders Hjelmin. Nu om att det är ett utmanande läge för svensk batteriindustri. Claes Eriksson är nationell samordnare för fordonsindustrins omställning.
I vissa avseenden så är det ett väldigt ansträngt läge. Dels finansiella i vissa fall, men också att marknaden helt enkelt inte finns. Eller inte finns i tillräcklig omfattning, vilket då har gjort att man har behövt skjuta på vissa av sina planer.
Det handlar till exempel om att försäljningen utav elfordon inte ökar lika snabbt som tidigare prognoser. För ett år sedan ungefär så såg framtiden ljus ut för batteriindustrin i Sverige. Planen var bland annat 3 stora fabriker och tusentals nya jobb. Nu finns det desto mer osäkerhet. Northvolt har gått i konkurs. Framtiden är osäker för den tilltänkta batterifabriken i Göteborg. Och AB Volvo har skjutit fram tidsplanen för fabriken i Mariestad. Claes Eriksson, som jobbar på Business Sweden, säger att omställningen ändå pågår, men att det går trögare än man tidigare trott.
Det brukar prata som ett hack i kurvan.
Han är ändå hoppfull inför framtiden och säger att det fortfarande finns en vilja att investera i Sverige.
Det finns ett fortsatt mycket stort intresse, och det finns också ett behov utifrån ett marknadsperspektiv på längre sikt.
Och reporter var Victor Jensen. Tokyobörsen plus 0,4%, Shanghai plus 0,3%, även Hongkong plus 0,3%.
Dags för nyheter från Vetenskapsradion med Jonna Westin.
Mm. Vi börjar med att forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala vill ta reda på om allvarliga hjärt-kärlsjukdomar kan förebyggas med hjälp av hemmatestning, så kallad självscreening. I en stor studie kommer personer i Uppsala län som fyller 50, 55, 60, 65, 70 eller 75 år lottas till att vara med. Och de som tackar ja kommer få utrustning hemskickat och alltså mäta sitt eget blodtryck och ta ett blodprov för att få koll på blodsocker, kolesterol och njurfunktion. Högt blodtryck innebär en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, men många med högt blodtryck vet inte om att de har högt blodtryck. Forskarna hoppas kunna bygga ett screeningprogram som kan rädda liv och på sikt också minska kostnader i vården. Studien kommer pågå i ungefär 3 år. Nu om AI. En utmaning som brukar nämnas i samband med artificiell intelligens är att systemen kan behöva förses med någon sorts mänskliga värderingar, och det kanske inte behöver bli så komplicerat.
Jag tror att man kan komma ganska långt med att bara se till att de stora systemen får en spärr där de säger, fråga dig själv om du tror att det här skulle vara moraliskt acceptabelt. Om det inte är det, låt bli att göra det.
Det säger Pontus Strimling, normforskare på Institutet för framtidsstudier. Kanske behöver inte människor sitta och ta ställning till ibland hemska klipp och texter för att hjälpa AI förstå vad som är okej och inte. AI-systemen verkar redan veta. Strimling undersökte vad en stor språkmodell känner till om våra vardagsvärderingar.
Får man flörta med folk på jobbet? Får man skratta högt i väntrummet till läkaren? Får man sova i en park?
Systemet hade bra koll genom de data som det tränats på. Lite märkligt egentligen, tycker Pontus Strimling. För en AI-modell har inte legat i en park eller störts av hög ljudnivå.
Och den har ju ingen egentlig förståelse vad högljutt är. Den har ingen hörsel. På det sätt som alla människor har förståelse av högljutt är, vare sig vi har just det ordet i vårt språk eller inte. För att vi alla haft att ljuden har varit för höga för att vi ska kunna koncentrera oss. Och ändå lyckas den pricka in det förvånansvärt bra.
Kanske räcker det i stort sett med att tala om för AI-modellen att den inte ska göra det som den vet inte anses okej.
Jag ska inte säga att det är det enda, men man skulle komma väldigt långt med det.
Och den här studien är inte granskad av andra forskare före publicering, ska sägas. Reporter här, det var Camilla Widebeck.
Då ska det handla om en kurs i hur man styr Sverige. För i dagarna sitter ett 50-tal vänsterpartister i regeringsskola. De ska lära sig regera, något man ju ställt som krav att få vara med och göra om man ska stödja en S-ledd regering efter nästa val. Anders Borg och Jakob Wallenberg, två av föreläsarna på den här utbildningen. Vi ska se om vi kan få en inblick nu i hur de har det i skolbänkarna. Här i studion finns Maria Wetterstrand. God morgon, välkommen hit.
God morgon.
Tidigare språkrör för Miljöpartiet, förbereddes för regeringsarbete innan valet 2010 då bland annat. Det är mycket info som ska in för de här vänsterpartisterna nu, eller?
Ja, nej, men det är ju lite skillnad att sitta i riksdagen mot att sitta i regeringen. Mm. Och många människor tänker ju att det här är samma sak ungefär. Mm. Men i riksdagen så då jobbar man ju med de förslag som regeringen har tagit fram. Men det är ju regeringen som sitter och tar fram förslagen. Det är regeringen som jobbar med Sveriges EU-politik och mycket annat sånt. Så att det är lite andra procedurer där.
Hur gick det till då du försökte lära dig det här arbetet?
Ja, men vi hade ju, dels hade vi föredragande från Socialdemokraternas tidigare regering då som kom och pratade med oss lite grann om hur de här procedurerna fungerade. Och sen hade vi mycket internt arbete också. Och sen hade vi också samarbetsarbete ihop med Socialdemokraterna. Mm. Så det var mycket förberedelser som gjordes för att det skulle kännas lugnare och att man skulle få mer effekt i arbetet när man väl hamnade i situationen att man skulle styra Sverige.
Vad var det för saker då? Alltså konkret, vad var det som var de stora skillnaderna på riksdagsarbete och regeringsarbete?
Men dels är det ju bara, handlar det ju om att känna till procedurerna, hur regeringsförslagen tas fram och hur de vandrar mellan departementen och också rollen mellan de politiska tjänstemännen och de stora grupperna av experter som finns där. De flesta som jobbar i regeringskansliet är ju sådana som följer med oavsett regering, som jobbar på departementet som experter. Mm. Och att kunna dra gränslinjen mellan vad som är liksom en politiskt anställd person och vad som är de experttjänstemän som finns där. Och lära sig och kunna respektera de gränserna och så där också. Så att man använder allas kompetens på rätt sätt. Så.
Vi tar in Mikael Sandström också. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är kanslichef hos Moderaterna, tidigare statssekreterare. Och har länge arbetat också med att förbereda folk för regeringsarbete. Vad skulle du säga, vad är det absolut viktigaste man behöver lära sig om man ska fungera i en regering?
Jag skulle säga det är två saker skulle jag säga är allra viktigast. Det första, det är att förstå att allting är krångligare än man tror.
Hur då?
Det rinner över en när man kommer in i regeringskansliet och de här otroligt kompetenta tjänstemännen, de opolitiska tjänstemännen, de kan ju, de vet ju hur det fungerar. Och då kommer de att tala om för en alla de här sakerna som man har tänkt ut i opposition, som man tycker att det är jätteenkelt, varför har regeringen inte gjort det här förut? Så förklarar de, ja, ett skäl till att regeringen inte har gjort det här förut, det är alltså att det är jättekrångligt. Det har med skattetekniska finurligheter att göra, det har med EU-lagstiftning som man måste följa, det har att göra med att allt man tänker sig att göra har ju andra konsekvenser än de man avser. Och det är regeringskansliets opolitiska tjänstemän faktiskt skolade och experter på att fundera på. Så att det skulle jag säga är det första. Man måste fatta att det är inte ingenting i den här världen är riktigt enkelt. Och det andra ska jag säga det är att man måste redan innan man sätter sig i en regering så måste man fundera på att man ska ha någon slags gemensam riktning med de man tänker sig göra tillsammans med, skulle jag säga. Mm.
Men det här första då, blir folk chockade då man inser, då man kommer in där och inser hur svårt det är?
Det kan man säga. Mm. Jag kommer ihåg en fråga där tjänstemännen på Finansdepartementet talat om för oss att om ni gör så här som ni har tänkt, som ni har klurat ut i opposition, då kommer vi alltså dömas till skadestånd från EU-kommissionen. Jag minns skräcken i deras ögon innan de kände att de riktigt hade förklarat för oss att vi absolut inte fick göra som vi hade tänkt göra. Ja, det är viktigt att man faktiskt lyssnar på dem.
Är det rimligt att det ska vara så svårt då? Är det för krångligt?
Ja, alltså, en del saker borde inte vara så krångliga naturligtvis, men mycket har att göra med att världen är faktiskt rätt krånglig.
Mm. Ja, men vi har ju byggt upp ett ganska komplicerat system under de åren vi har haft demokrati, så att det är klart att då går man ju in i någonting som redan existerar. Mm. Man, det är inte ett blankt blad liksom man sätter sig med.
Nej. Så det här som man säger att det är lätt att sitta i opposition och svårt att regera, det är ens handling helt enkelt.
Det är nog sant, ja. Mm.
Regeringen och ministrarna har ju som sagt många tjänstemän runt sig då, Mikael Sandström. Vilka är det man måste bli kompis med om man ska försöka få igenom de här sakerna man vill göra?
Kompis och kompis, man ska alltså lyssna på dem. Finansdepartementets budgetavdelning brukar säga det är skattebetalarnas bästa vän, ibland enda vän. De talar om för statsråd och andra att ja, ni tror att det här blir väldigt billigt. Det blir inte alls, utan det kommer att kosta massa pengar. Då måste man alltså förstå att det säger de inte för att de vill förstöra för regeringen, utan de säger det därför att de vill att regeringen ska ha ett bra underlag för de beslut de fattar. Men jag skulle säga att det är väldigt viktigt att man bygger upp ett förtroende med regeringskansliets tjänstemän så att man kan förstå skillnaden på olika sorters nej. Mm-hmm. Och så att också tjänstemännen vågar säga nej på olika sätt. För det finns ju ett nej som är, ja, det här då när vi riskerade skadestånd från EU. Det är nej, gör inte så. Nej, det skulle få väldigt, väldigt negativa konsekvenser. Sen finns det ju ett nej som är nej, vi tycker inte ni ska göra det här för att det bryter mot viktiga principer. Sverige har inte gjort så förut. Ja, vad det nu kan vara för någonting. Det kan man ju ibland vilja bryta emot som politiker. Därför att politiker ska ju styra landet och politiker vill genomföra sin politik. Mm. Och då kan det ju hända att man vill bryta mot principer som har gällt tidigare. Och där finns det ju så att säga ett annat nej. Som är ett nej, vi tycker inte ni ska göra så. Men då ska det ju också finnas ett, om ni nu tänker genomföra er vansinniga politik, gör så här så blir det så bra som möjligt. Mm. Och det där är ju viktigt, och det kräver liksom ett förtroende med regeringskansliets tjänstemän.
Maria Wetterstrand, Mikael Sandström nämner här de olika, att man ska veta vilka det är man går in och regerar med. Samarbetet mellan de olika partierna, partikulturen, hur spelar det där roll i regeringsarbetet, tänker du?
Ja, men det där tror jag har ganska stor betydelse. Men jag representerade ju då ett parti som har en helt annan bakgrund än Socialdemokraterna. Socialdemokraterna med sin starka nära koppling till fackföreningsrörelsen till exempel, och där de, ja, men har, de är mycket mer samlade skulle jag säga. Medan Miljöpartiet är ju lite mer, jag brukar säga det, som att valla katter. Liksom. De är, springer åt alla möjliga olika håll och så ska man försöka få dem här att gå i samma riktning. Och först och främst då tycka att det är en bra idé att sitta i en regering överhuvudtaget. Medan Socialdemokraterna, där är ju liksom defaultläget att man sitter i regering mer eller mindre. Så det är ju också en jättestor skillnad. Och nu har ju Miljöpartiet suttit i regeringen, nu är det en helt annan sak. Men när jag tillträdde tidigt 2000-tal och även inför valet 2010 så var det ju, det hade ju tagit ganska lång tid att komma i den samlade positionen att partiet tyckte att det var bra och rimligt att vi faktiskt skulle sitta med i regeringen och ta ansvar för Sverige.
För då var ju Socialdemokraterna också vana att regera helt själva. Fanns det en motvilja mot
när Miljöpartiet och Socialdemokraterna bildade regeringen 2014, då var det första gången Socialdemokraterna samarbetade med ett annat parti i regeringen. Sen, jag tror att det var 1957, samma år som Stefan Löfven föddes, som då var statsminister. Så att det fanns också en skepticism från Socialdemokraterna att andra partier ska vara med i regeringen. Så där hade vi mycket att jobba på också. Så det är ju också viktigt.
Kort svar från er båda då. I det här specifika fallet, Vänsterpartiet som får lektioner i detta, kommer det att göra att Socialdemokraterna blir mer villiga att släppa in Vänsterpartiet i en regering? Maria Wetterstrand, vad tror du?
Det är så många olika saker som spelar in i det där, men framförallt i slutändan handlar det väl om i vilken maktposition Vänsterpartiet hamnar gentemot Socialdemokraterna efter valet och hur hårt de driver den frågan. Men det är väl jättebra att de förbereder sig ifall situationen uppstår, att det blir en gemensam regering.
Mikael Sandström, kort, vad tror du?
Jag har jättesvårt att svara på det, men det stora problemet kommer ju vara att enas om någonting man vill göra mellan den ganska... Ja, få Centerpartiet och Vänsterpartiet att bli överens om skattepolitik och arbetsrätt, det tror jag är det stora problemet.
Vi får se hur det kan tänkas gå. Tack så mycket för att ni kom hit. Maria Wetterstrand som är tidigare språkrör för Miljöpartiet, idag konsult i hållbarhetsfrågor, och Mikael Sandström, kanslichef hos Moderaterna. Tack till er båda.
Tack, tack.
Ja, Kulturnytt då, Andrea Valderrama. Det ska handla om reaktioner på den gripne svenska journalisten Joakim Medin i Turkiet.
Det stämmer. Fängslandet av den svenska journalisten Joakim Medin är ett led i en bredare attack på yttrandefriheten i Turkiet. Det menar Amnesty Sveriges generalsekreterare Anna Johansson.
Det är ju ett sätt att väldigt tydligt visa att man inte vill att regeringen, makten, ska granskas. Man vill inte att kritiska ståndpunkter ska föras fram. Man vill inte syna vad regeringen egentligen gör eller ansvarar för.
Att rikta hot mot enskilda journalister är en vanlig metod när man inte vill att omvärlden ska få syn på vad som faktiskt pågår, säger Anna Johansson. Och idag är hotet mot press- och yttrandefriheten i Turkiet väldigt allvarligt. En bild hon delar med prisade journalisten Sumeyra Tansel från Turkiet.
Journalister har... verkligen begränsade möjligheter att bevaka svåra ämnen som liksom, till exempel kurdfrågan, korruption.
Sumeyra Tansel bor och arbetar numera i Sverige. Sedan hon började som journalist i Turkiet för snart 15 år sedan har situationen förvärrats, säger hon.
De måste bedöma nästan alla nyhetsämnen, hur det är farligt för dem om de kan fängslas efter publiceringen.
Hon berättar att hennes journalistvänner i Turkiet måste censurera sig själva på grund av rädslan att utsätta sig själva och deras familjer för hot. Och säger att styret vill kontrollera narrativet i media.
De vill att liksom endast deras narrativ av ämnet ska höras, särskilt i känsliga frågor. De vill inte ha någon kritik som kan skada regeringens anseende, så det är därför liksom de vill kontrollera vad journalister skriver om.
Reporter var Tanja Ulriksson. Så ska det handla om tv-serien Adolescence. Den kommer att visas i brittiska högstadieskolor. Det blev klart efter att en av skaparna bakom seriesuccén Jack Thorne igår träffat Storbritanniens premiärminister Keir Starmer för ett möte på 10 Downing Street. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Dramat om en 13-årig pojke som anklagas för att ha mördat en jämnårig flicka har prisats av kritiker och blivit en stor tittarsuccé. Adolescence sätter också fingret på samtidsfrågor som tonårsbarn och deras relation till sociala medier och frånvaron av relationer till föräldrar och andra vuxna. Så litteratur. Hon har nått internationell berömmelse och blivit nominerad till ett flertal priser. Den sydkoreanska författaren Bora Chung för novellsamlingen Förbannad kanin. Katarina Wikers är inte lika imponerad.
Vad kan du vara som tynger? Traditionerna, krigen, barndomen, förbannelserna någon satt på en genom en kaninlampa. De här novellerna är som en genrekatalog. En dos science fiction, några arkaiska legender, här samsas övergivna robotar och kvinnliga monster som krälar upp ur toalettstolen. Det är magisk realism, men utan realism och magi. För Bora Chung har trots det övernaturliga och våldsamma ett språk som allt för ofta känns journalistiskt eller akademiskt och som inte lyfter hennes spöklika historier ur det mer redovisande. Jag har sällan pendlat så mellan att vara överväldigad och uttråkad, även om det finns flera noveller som tematiskt kommer att följa mig länge. Däribland den om kvinnan som ser ett lerigt ansikte i toalettstolen, som viskar mor. Det består av hennes egen avföring. Ett tydligt tecken på att det vi tror att vi gjort oss av med ändå hinner upp oss till slut, drar ner oss. Den sista novellen utspelar sig i en stad i södra Polen, där döda män från kriget osaliga vandrar över torget och där jaget inleder en sorgsen SM-relation med en man som bara känner trygghet när han blir bunden. Och då är det som om också de tidigare berättelserna lägger sig på plats. De förbannade kaninerna, barnen av blodklumpar, de halvt genomskinliga varelserna, alla som irrande söker sitt förlorade sammanhang.
Katarina Wikars hade läst Förbannad kanin av Bora Tjung i översättning av Anders Karlsson och Ockjong Park. Nu fortsätter P1-morgonen, Elias.
Och det är 1 april idag. Imorgon Liberation Day, som Donald Trump kallat den, då amerikanska importtullar ska presenteras. Detaljerna är fortfarande höljda i dunkel, men att det blir tullar på många varor från många länder verkar klart. Trump säger sig göra det här på grund av att USA länge blivit utnyttjat, att andra länder har tullar på varor från USA och att det här bara handlar om någon slags korrigering av en ojämn spelplan. Anna Stellinger finns här i studion och god morgon. Välkommen hit.
God morgon.
Chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, tidigare generaldirektör för Kommerskollegium, också Sveriges myndighet för utrikeshandel. Vad säger du om det här som Donald Trump säger, att USA har blivit utnyttjat? Ligger det något i det?
Nej, men det kan man inte säga att det gör. Om vi tar några steg tillbaka så har ju USA varit det land som har varit arkitekten, skaparen, dirigenten av det världshandelssystem som har byggts upp sedan andra världskriget. Det här är ju ett system där vi bland annat har förhandlat avtal, vi har sänkt tullarna generellt. Det har USA drivit. Och det har USA gynnats av. Och tittar vi lite närmare idag, om vi tar EU och USA som exempel, ja, men då är ju tullarna generellt väldigt, väldigt låga. De ligger på någon enstaka upp till ett par procent. Så att det ska finnas något systematiskt utnyttjande just mot USA är väldigt svårt att se.
Okej, men andra länders tullar mot USA då? Hur ser de ut? Det är små tullar då, låter det som.
Ja, det är en enkel fråga, men svaret är komplext. Mm. Sverige till exempel har så mycket som 15 000 varukoder, och det här är då byggt på EUs system. Så tar man bara EU och USA så är det ju tiotusentals olika varukoder och möjliga tullsatser. Vad man kan säga på generellt sätt, finns det olika sätt att mäta. Så USA, någon enstaka procent, EU är inte långt därifrån, Kina lite högre, allra högst har utvecklingsländerna som väljer att fortfarande skydda sina inhemska marknader. Men det här har man ju mot alla länder, så man pekar ju inte ut USA på något specifikt sätt i detta. Mm. Och det är därför den här retoriken blir så besynnerlig.
Men att EU då säger nu, då de här tullarna är på gång, att det är fel, det är dåligt. De flesta ekonomer verkar överens om det också, alltså att tullar är skadliga för alla ekonomier. Hur ska man förstå att man samtidigt har någon typ av tullar?
Mm. Tullar har vi ju haft historiskt under många, många, många år. Förr i tiden kunde man ju ha det runt en stad till exempel, med en tullmur där man ville skydda den egna staden och dessutom dra in skatt, för tull är ju en form av skatt. Så historiskt har tullar funnits, det är inte konstigt i sig. Det som är lite udda idag, det är då att sedan andra världskriget har ju tullarna sänkts. Man har haft gemensamma avtal, man har tagit bort hinder, man har gjort handeln friare, man har haft mer ekonomiskt utbyte och dratt ner tullnivåerna, ibland till och med till noll i frihandelsavtal. Och det är det som gör det så ahistoriskt det som händer idag. Att ett av världens största, viktigaste länder, en av de största ekonomierna, liksom går tillbaka flera decennier i tiden och återgår till en svunnen tid där vi tror att hinder är bra, krångel är bra, att fördyra handeln är bra. Det är en annorlunda och väldigt, väldigt bekymmersam väg som USA tar nu.
Men kan tullar ändå även idag fortfarande ha någon slags bra effekter, eftersom EU ändå har dem, om än på låg nivå då?
Alla har tullar, men de successivt tas ju bort. Mm. Tullar har haft ett syfte och kan ha ett syfte. Och då skulle det vara kanske i vissa begränsade perioder om man ska skydda en specifik marknad. Men då har vi liksom en gammal syn på handel, för idag är ju handel varor, tjänster, personer, kapital, innovationer, dataflöden över gränserna. Och de går ju fram och tillbaka. Så att det här med att export är fantastiskt och import är dåligt, det stämmer ju inte heller. Mm. Även de som har tull behöver import. Vi behöver ju de här insatsvarorna eller prylarna vi ska stoppa in i våra bilar eller tvättmaskiner.
Så vad säger du innan det här då, innan Donald Trump? Var vi på väg mot ett samhälle där alla tullar togs bort?
Det fanns ett avtal mellan, eller förhandlingar mellan EU och USA, där det just var tanken att alla tullar skulle tas bort. Även de här biltullarna som irriterade Donald Trump. Och det var ju de här stora, stora, vad vi kallar det, TTIP-förhandlingarna om ett jättestort frihandelsavtal. Det hade blivit världens största frihandelsavtal. Och då hade man tagit bort krångel, hinder, dubbeltestningar. Man hade förenklat personrörligheten, tjänsteleveransen. Men det här var ju någonting som Trump sen satte spiken i kistan för. Då hade alla tullar tagits bort. Det gör man inom frihandelsavtal. EU har ett 40-tal sådana frihandelsavtal med över 70 länder runt om i världen, där vi helt och hållet har tagit bort tullarna.
Så att EU nu då hotar med att svara på de här tullarna, vad tänker du om det? Hade man kunnat göra någonting annorlunda, alltså erbjuda att ta bort alla tullar som finns idag istället? Eller är det bra att man sätter hårt mot hårt? Vad tänker du?
Kan man ta bort alla tullar? Ja, definitivt. Och vi vet ju vilka tullar det är som irriterar Donald Trump. Vi har ju ofta talat om att det är 10% på bilar, amerikanska bilar. Medan EU faktiskt bara drabbas, om man säger så, av 2,5% hos i USA. Det här är också, då är vi tillbaka till trots att det finns 15 000 varukoder. För man tar de exempel man vill ta. Hade man istället tittat på en annan viktig vara eller fordon från USA, pickup trucks, då har de 25% och EU har bara 10%. Så där är det tvärtom. Mm. Och just för att komma till rätta på det, på detta, så istället för att trappa upp och lägga mer och mer hinder för varandra, mer och mer tullar, göra handeln dyrare och dyrare, så såklart hade man kunnat förhandla om att istället hitta en jämn nivå neråt och till och med ta bort till noll. Mm.
Nu är detaljerna som sagt oklara lite kort här på slutet. Vad räknar du med kommer att komma imorgon?
Ja, det här blir en riktig mardrömsvecka. Redan idag kommer det saker. En lång rad utredningar som Donald Trump har bett om, som handlar om hur olika länder behandlar USA. Och imorgon väntar vi oss beslut. Och dagen efter så kommer biltullarna att börja gälla. Så det blir en intensiv och möjligen ekonomiskt väldigt olycklig vecka.
All anledning att fortsätta lyssna på radion åtminstone. Tack så mycket, Anna Stellinger, chef för internationella frågor på Svenskt Näringsliv. Då klockan slår 8, vi ska få Ekots nyheter.
Arbetsgivare och fack inom industrin är överens om löneökningar på 6,4% över 2 år. Fler isoleras under långa perioder i fängelser, visar granskning. Och Peking hotar Taiwan med krig, hör vår korrespondent. Ja, efter svåra förhandlingar kom arbetsgivare och fack inom industrin i natt till slut överens om ett nytt löneavtal som blir vägledande för arbetsmarknaden. Anders Gilmin, vår arbetsmarknadsreporter, om vad avtalet innebär.
Ja, parterna har enats om ett 2 år långt avtal som är på 6,4% över de här 2 åren. Löneökningarna blir 3,4% här nu från 1 april och 3% nästa år vid samma tidpunkt. Men totalt alltså 6,4% över 2 år.
Och det här blir alltså vägledande nu för hela arbetsmarknaden?
Ja, det är tanken. Sen återstår det att se hur det här avtalet landar hos alla övriga parter nu som förhandlar. Det är ju förutom industrin här nu med ungefär 500 000 anställda, så är det ju över 1 miljon anställda i offentlig sektor till exempel och flera 100 000 i handeln som just nu sitter och gör slutfinishen på sina avtal och nu kan bli klara med att det finns ett märke. Om nu den här nivån accepteras som den normerande nivån, men det bör den väl göra av de flesta i alla fall.
Senast igår beskrevs hur fack och arbetsgivare stod långt ifrån varandra. Vad gjorde att parterna kom överens i natt?
Jag tror det handlar mycket om den här pressen mot klockan, att de hade en deadline att bli klara. Då måste man mötas någonstans. Och så då just att väldigt många andra fack- och arbetsgivarförbund stod på kö i den här jättestora avtalsrörelsen att bli klara. Så det måste liksom ut ett märke från industrin för att inte hela den här processen ska bli haltande och att det ska innebära stora saker för svensk ekonomi om man inte lyckas enas.
Det ska hållas en presskonferens klockan 9 om avtalet, men vad har det redan nu kommit för uttalanden från parterna här?
Ja, från facken så säger man att det här avtalet kommer att säkra reallöneökningar. Det är det viktigaste från fackens utgångspunkt. Och det lär det väl göra beroende på då vad inflationen landar i år. Men i årstakt så är det här då avtalet värt 3,2%. Och det är ju ingen som har i sin prognos att inflationen ska landa på 3,2% i år. Så där tog det facken få rätt. Arbetsgivarna tycker att det här är högt avtalet och det kan vara besvärligt ur konkurrenssynpunkt. Men man var tvungen att enas helt enkelt.
Rapporterade Anders Hjelmin. Det är fullt på många av Sveriges fängelser och Tidöpartierna vill därför hyra anstaltsplatser i andra länder. Men ett sånt beslut måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen, vilket betyder att det krävs stöd av Socialdemokraterna. Teresa Carvalho är partiets rättspolitiska talesperson och är i grunden kritisk till det.
Vi tror inte att det är en långsiktigt bra, hållbar strategi att outsourca svensk myndighetsutövning och svenska jobb till utlandet. Vi förväntar oss att om regeringen ändå ser ett skriande behov av det, att de bjuder in oss till samtal. De behöver i så fall våra röster och då är det givetvis så att de också behöver bjuda in oss.
Tidöpartiernas omläggning av rättspolitiken väntas leda till att betydligt fler kommer att sitta i fängelse och under längre tid. Det pågår en utbyggnad av antalet platser, men regeringen och Sverigedemokraterna är också redo att pröva nya vägar, som att hyra anstaltsplatser utomlands. Regeringens utredare slog nyligen fast att det inte finns några lagliga hinder. Men bedömningen är att en sån överenskommelse innebär att Sverige överlåter myndighetsutövning till ett annat land. Det betyder att beslutet måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen. Minst 3/4 av de röstande ska säga ja. De 4 Tidöpartierna kommer alltså att behöva Socialdemokraternas stöd, konstaterar partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
Myndighetsutövning utomlands är svåra och känsliga saker.
Har ni några villkor då för att gå med på det eventuellt?
Regeringen behöver som sagt bjuda in oss till samtal och förklara exakt hur de har tänkt sig och redogöra för hur man ska nå upp till nödvändig rättssäkerhet och hur man ska slå vakt om återfallsförebyggande arbetet och väldigt mycket annat. Det här är väldigt komplicerade frågor som gör att vi i grunden är väldigt skeptiska.
Reporter Lova Olsson. Det är fler intagna i landets fängelser som isoleras under långa perioder, rapporterar P1-programmet Kaliber. Vi hör Jenny, hennes 21-årige son, har suttit i isolering i snart 5 månader. Vi har lite tekniska problem där med att få höra inslaget om att många intagna i fängelserna i Sverige hålls isolerade under långa perioder. Nu ska vi höra Jenny, vars 21-årige son hållits isolerad länge.
Den enda du ser det är ju kriminalvårdarna. Du går ut själv på promenad 1 timme om dagen. Du har ingen tv. Jag vet inte om någon hade klarat det.
Jenny heter egentligen något annat. Hennes son var 19 år när han fick en drogutlöst psykos och dödade sin pappa. I fängelset har han mått fortsatt psykiskt dåligt. Han anses vara en fara både för sig själv och andra och har placerats i isolering i nu snart 5 månader i sträck. På 5 år har antalet intagna som suttit isolerade i mer än 2 månader i sträck ökat från knappt 140 till drygt 450 intagna förra året.
Ja, det är en väldigt olycklig konsekvens av den överbeläggningssituation som vi har.
Det säger Torbjörn Nyberg, chef för kriminalvårdens kapacitetsenhet. Fackliga företrädare som Kaliber pratat med varnar för att långvariga isoleringar kan leda till att intagna mår sämre när de släpps ut och att risken för återfall i brott ökar.
Det kan vara en realitet att det kan bli så att den risken ökar. De här förutsättningarna utmanar oss ju verkligen i det uppdraget.
Reporter P1-programmet Kalibers Joel Wendle. Kina hotar nu Taiwan med krig i samband med att Kinas militär övar runt den omstridda ön. Alla steg Taiwan tar mot självständighet gör att risken för militär konflikt ökar enligt Peking. Här är vår korrespondent.
Det hör inte till vanligheterna att Peking använder ordet krig när man varnar och hotar Taiwan. Men nu på morgonen använde talespersonen för Kinas myndighet för Taiwan-frågor just det ordet när han varnade Taiwan för att ta steg mot självständighet. Peking ser Taiwan som en del av Kina som man tänker förena med fastlandet. Taiwan är i praktiken en självstyrande demokrati och det finns inget stort stöd här för att utropa självständighet. Men morgonens uttalande får ses som en öppen varning till Taiwans president Lai Ching-te, som Peking betraktar som separatist och bråkmakare. Han har sedan han tillträdde förra året använt en tuffare retorik mot Peking än forna presidenter här. Nyligen kallade han Kina i ett tal till folket för utländsk fientlig kraft, något som en taiwanesisk president inte gjort tidigare. Pekings varning till Taiwan kommer i samband med att Kinas militär nu håller en övning runt ön. Fler än 10 kinesiska stridsfartyg ska ha rört sig nära Taiwan enligt öns myndigheter. Moa Kärnstrand, Taipei.
Till Frankrike nu, där ytterhögre politikern Marine Le Pen igår kväll uttalade sig om bedrägeridomen mot henne som gör att hon inte får ställa upp i nästa presidentval. Och det var en stridslysten Le Pen som talade.
Des millions de Français qui me font confiance et je viens leur dire ça fait 30 ans que je me bats pour vous.
Marine Le Pen, som siktat in sig på att bli Frankrikes nästa president, ger inte upp. Hon har kämpat i 30 år och är beredd att kämpa in i slutet, säger hon. I en intervju i fransk TV menar hon att rättssystemet är satt ur spel när man inte tillåts överklaga en dom i första instans. Hon syftar på den lag som gör det omöjligt för henne att under 5 år väljas till politiska uppdrag och som trädde i kraft på en gång. Hon hävdade också att rättegångens ordförande drivits av att inte vilja se henne bli vald till president.
Et encore une fois, la motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République.
Marine Le Pens mål nu är att överklaga domen så snabbt det går för att trots allt ändå hinna ställa upp i presidentvalet 2027. Och hon verkar fullt övertygad om att hon kommer vinna den.
Ce sentiment d'injustice est un moteur peut-être supplémentaire au combat que je mène pour eux.
Cecilia Blomberg, La Croix Valmer.
USA har återupptagit deportationen av venezolaner till El Salvador trots kritiken efter att man tidigare i mars skickade 238